kul är det inte just nu att leva i en global pandemi. Men tänk om det när pandemin är över faktiskt blir roligare än någonsin. Vidlyftigt gruppsex, heroin och dekadens har sagts att vi kan vänta oss tiden efter corona. Stämmer det? Och vad lutar man sig egentligen mot när man påstår det? Det här är saker vi ska prata om idag. Vi ska försöka blicka oss förbi nuet och hitta en framtid som eventuellt kan ge oss lite hopp och lite pirr. Varmt välkomna till dagens avsnitt av Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Dagens avsnitt ska alltså handla om livet efter pandemin. Vad tror vi om det? Vad tror forskarna om det? Och vad hoppas vi på?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA! Björn, du har varit väldigt sugen på att göra det här avsnittet och jag har varit väldigt osugen på att göra det. Jag är trött på den jävla pandemin. Men sen skickade du ett sms som löd med en gruppsex och heroin då. Och då blev plötsligt både jag och producent Klara svinsugna på det här avsnittet.
Just det.
Hur mycket kul kommer vi ta upp?
Kommer vi att få ha så kul?
Hur mycket gruppsex kommer vi få ha, Björn?
Ja, men vi får väl se vart jag tar vägen, helt enkelt. Mm. Så idag blir det ju alltså då att vi kommer att ägna oss åt en prognos egentligen.
Precis det som vi för några avsnitt sedan konstaterade inte är speciellt betryggande eller rätt sagt pålitligt.
Nej, precis. Att vi är så dåliga på att göra prognoser, alla inklusive experter, och det blir så ofta fel och så. Mm. Men vi gör det ändå. Jag tänker mig att vi diskuterar olika liksom sidor av den här pandemin och vårt beteende. och vad som kanske hänger med och vad som inte gör det. Liksom hur och när kommer vi återgå till normala, på vilka områden kommer vi göra det och på vilka områden kommer vi inte göra det. Mm. Hur låter det?
Det låter helt fantastiskt.
Då tänkte jag börja med något som kanske inte riktigt lämpar sig för ljudmedium. Men jag tänkte visa dig en bild, Lina, och du kanske kan beskriva vad du ser.
Det Björn visar upp här är vad som skulle kunna vara en tidningsannons från förr i tiden. Där det står "Wear a mask and save your life", och det är för Röda Korset. Och det är då hur vi ska skydda oss till 99% mot influenza. Närifrån är den där?
Ja, vad tror du? Har du någon tanke?
Nej.
Den är från 1918, från en amerikansk dagstidning. Och det är då en sån här annons som ska varna allmänheten för spanska sjukan och hur man kan skydda sig mot den spanskan som svepte över världen. Jag tror att 2 av min morfars syskon dog i detta.
Oj, ja, det var det mormor sa också nu när pandemin kom, att det här har man ju varit igenom förut.
Ja, 1918, 1919, 1920 pågick den här pandemin. Vad hände sen då?
Sen blev det det glada 20-talet, the roaring motherfucking 20s.
The roaring motherfucking 20s, ja, precis.
Kul hade man det då.
Man hade det kul då. Jag tänkte liksom börja där, att gruppsex och heroin var ju...
Du bara tryckte på mina mest...
Det du är mest sugen på. Nej, men är väl kanske liksom att ta i det, det är väl inte... Det är kanske som alla sitter och längtar efter.
Nej, men det gör jag.
Ja. Jag dömer ingen.
Nej.
Jag tänker mig att vi kommer att liksom ge oss in i en period av den typen. Och det här är jag liksom inte ensam om, utan det finns många historiker som har pratat om det här till exempel. Och jag kommer också ge mig in på en del psykologiskt prat, eftersom det är det vi ägnar oss åt i den här podden.
Just det.
Men nu ska vi ge några minuter till historiker. Läste du intervjun med Yale-professorn, läkaren och sociologen?
Nej, skojar jag.
Som var i Dagens Nyheter för ett tag sedan.
Det var han som utlovade... Faktum är att jag läste, för det var han som utlovade vidlyftigt sex.
Det var han som utlovade vidlyftigt sex, ja. Nicholas Christakis heter det. Han har skrivit en bok om det här som heter Apollo's Arrow, The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live. Han har just det här liksom historiska perspektivet då, att för oss kan ju det här upplevas som en oerhört speciell upplevelse, och det är det ju också i vår livstid sådär. Men det är ju ingalunda någonting nytt för mänskligheten, utan man kan gå tillbaka och hitta epidemier av mycket värre slag, inte så långt tillbaka, till exempel
pesten.
Spanska sjukan då, som ju var betydligt allvarligare och drabbade yngre i första hand. Ingen, så att säga, värdering i det.
Nej.
Men den var lite annorlunda på det sättet.
Grader i helvetet, etc.
Yes. Fortsätter man längre bak i vår mänskliga historia så finns den här typen av händelser väldigt regelbundet genom hela vår historia. Det är liksom en del av att vara människa. Och det man har kunnat se efter såna perioder, om man kikar på det historiska, det är att vi tenderar att gå loss på skörlevnad och dekadens efteråt. Shaking the blues away, unhappy news away. If you would lose your weary blues, shake them away.
Är det så här med den där typen av stora, stora trender, att de alltid sker som en motreaktion mot det tidigare? Alltså så här, har vi elände så kommer fest. Har vi fest så kommer elände. Är det så cyklerna ser ut liksom? Det kommer inte gå från elände till tråk. Eller från jättetråkigt till mellantråkigt.
Nej.
Vågar vi hoppas på motsatsen? Liksom?
Alltså, liksom, historiska bevisen pekar ju på att efter en sån här period av liksom instängdhet och social distansering och så kommer det att ske en motreaktion. Och inom psykologin brukar man prata om homeostas, psykologi och medicin. Då. Alltså att man vill återställa någon slags jämvikt om man har varit utan någonting. Alltså,
just det, vi har brist på, det är det vi nu ska fylla på med ordentligt.
Om man är törstig så dricker man vatten, om man är hungrig så letar man upp mat, och är man liksom socialt svältfödd, för det är också ett av de här grundläggande behoven, så kommer man att söka sig till det då.
Homeostas,
ja. Och Nicholas Christakis, han citerar då i sin bok, återgivet i den här DN-intervjun, en skatteindrivares ord efter digerdöden som tog slut i mitten på 1300-talet. Det var också något som slog otroligt hårt i Europa och i Sverige och sådär. Alla som överlevde gav sig själva till njutningen. Munkar, präster, nunnor och vanliga män och kvinnor förlustade sig och ingen oroade sig för att spendera pengar och spela. Och alla kände sig rika eftersom de undflytt och återerövrat världen, skriver han. Så att även då gjorde man så. Då. Och jag tänker mig att det är liksom flera mekanismer där. Dels den här liksom lite nära döden upplevelsen. Att man på något vis får syn på livets ändlighet.
Alltings förgänglighet. När som helst kan det ryckas ifrån mig. Så nu jävla gäller det att spela.
Nu gäller det att liksom leva. Det är det ena. Och det andra tror jag är en sån liksom homeostasdrift.
Knapphetseffekt.
Precis. Knapphetseffekten spelar ju definitivt in. Vi har tagit upp den i flera avsnitt. Jag ska påminna, eller Lina, du kan påminna lyssnarna om vad den innebär.
Ja, vad kul. Den innebär att ju mindre det verkar finnas av något, desto mer vill vi ha det. Oavsett om det bara är den sista tvättmaskinen som finns kvar på hela elaffären med en liten rela på, eller om det är den här killen vars tillgång till nu håller på att minska eftersom han håller på att intressera sig för en annan tjej. Brist på något gör att vi vill ha extra mycket.
Ja, precis. När något blir svåråtkomligt eller när en resurs blir knapp, så kommer vi automatiskt att dra slutsatsen att den här liksom resursen, killen, tvättmaskinen, kakan, vad det nu är mer värdefull. Och vi har dragit massa exempel på olika experiment på det här området, till exempel att man uppfattar få kakor i en kakburk som mer värda och godare och sådär.
Det är ju logiskt. Här har uppenbarligen väldigt många människor ätit kakor, alltså måste de vara goda, eller ja.
Jättelogiskt, ja. Men det kan ju göra att vi beter oss irrationellt.
Ja.
Och jag menar, det här kan man ju verkligen, verkligen se hos sig själv. Alltså jag bara tänker, om jag frågar dig eller lyssnarna nu, om man ska sätta en prislapp på en timme med morfar eller mormor eller sin åldrade släkting.
Nej, men det är mest dyrbara jag skulle kunna tänka mig. Eller för den delen en brötig konsert med en artist jag inte ens gillar.
Ja, visst.
Jag skulle göra vad som helst för att få vara på den.
Ja, precis. Och om man liksom mäter det i monetära termer, vad skulle du vara beredd att betala för det nu? Och vad skulle du liksom betala för det
för två år sedan?
För två år sedan. Alltså det blir helt olika belopp. Och det är så här knapphetseffekten at work då. Och jag tänker att man kommer se det där med, kanske inte nödvändigtvis heroin och gruppsex då, men jag tror att man kommer se ett väldigt aktivt liksom uteliv. Det kommer bli ett otroligt häng på barer och restauranger, konserter, sådana saker. Vidlyftigt sex, jajebus. Det tror jag också. En annan sån här grej som jag varit hindrad att göra nu och som därmed blir väldigt lockande är det här med resor.
Just det.
Och jag vet inte om du har noterat samma sak som jag, men man har ju sett folk då som på Twitter till exempel har offentligt förkunnat att de aldrig mer ska sätta foten på en flygplats. Nu sitta och planera sina liksom, transatlantiska semesterresor som de ska göra hösten 2022.
Just det, här kan man ju se rejäl jävla backlash för team flygfritt.
Ja, precis. Så att de vinster som har gjorts på klimatområdet, jag tänker mig att de tyvärr kommer att försvinna till stor del.
Där tänker jag, så här, ett annat scenario hade ju kunnat vara: nu har folk varit hemma, de har investerat en massa tid och mys i något torp de har hyrt, eller de liksom hälsat på några vänners landställe och boat in sig, och gud vad mysigt det är i Västergötland. Här ska vi, varför ska vi åka till Italien när vi kan vara här? Det hade kunnat också vara en följd av det här, att man liksom
just det, precis.
Vi skapat sig nya hemtama vanor.
Det är sant. Jag tror att du har en poäng och jag kommer att beröra det också lite senare. Ja. Men visst kommer det ske en liten charterexplosion.
Ja, det kommer jag.
Ja.
During times of plague, people get more religious. They get more abstemious. People save money. They become risk averse, for example. And usually, when the plague ends, those things reverse.
Får jag lägga in en spaning och brasklapp? Är vare sig historiker eller psykolog eller statistiker eller expert, men modemässigt. Vill du ha modespaning?
Sure.
Nu är modekedjorna, de svämmar över av det som kallas loungewear. Vad är det, frågar du dig? Jo, det är mjukiskläder i matchande kulör. Det har gått så långt att man kan köpa liksom trosor i kashmir.
Okej.
Okay. Alltså en lurvig stickad underbracka som matchar en lurvig stickad BH, en lurvig stickad kofta, lurvig stickad byxor. Det är liksom vad de stora företagen säljer som satan nu. tröka färger och så. Det är liksom ingen på den gamla goa tiden roligt med juicy couture och sånt där. Nej, nej, det här är bara trist. Jävlar vad den moteffekten kommer bli kul klädmässigt.
Ja.
Alltså folk kommer ju ta på sig liksom säkerhetsnålar och lack och påfågelsfjädrar och rullskridskor på rattarna, eller hur?
Ja, och det där har man ju stött på då i så här mindre privata sammanhang, att en av de här personerna som man träffar i sin coronabubbla till en privat middag bara slänger på sig något väldigt
extravagant. Tänker du på mig just nu, Björn, i mina... Jag ser ut som en torkad råbiff i klädd i olika mysiga stickade färger. Ja,
nu tycker jag att det är hård. Men man kan tala om någon slags loungewear här.
Ja, definitivt. Mm.
Det är ju någonting då som jag tänker mig att man kan vara lite uppmärksam på faktiskt. Mm. Om man börjar fundera i termer av entitlement.
Just det.
Bara för att dra en parallell från så här beroendeforskning och sådär. Att när man, till exempel jag, nu har jag varit så duktig, jag har avstått från...
Ja.
Den här drogen eller vad det kan vara under si och så lång tid, nu förtjänar jag. Det finns ett sånt element också, psykologiskt tänker jag, att man till och med kan vara beredd att rucka på lite grundläggande principer. Och
alla odruckna enheter ska hävas, alla oflugna resor ska resas, alla olegna ligg ska liggas.
Ja. Och allt det här behöver inte vara dåligt naturligtvis, men det kan man hålla lite koll på, väldigt uppmärksam på. Jag tänkte ska citera en annan historiker som jag läste. Han heter Christopher McKnight Nichols. Han är på Oregon State University och han drog också parallellen till spanska sjukan, och tror att vi kommer se otroligt mycket liksom en framväxt av kollektiva mötesplatser, alltså vi var inne på det här med konserter tidigare, men också otroligt mycket sportevenemang och så.
Ja.
Att det kommer bli en väldigt liksom, kanske
gymmet.
Ja, alltså, jag tänkte mer liksom stora fylla fotbollsstadion, och så att det kommer att hända mycket där. Det som hände på 20-talet i både USA och Europa, det var framväxten av de här enorma sportevenemangen. Alltså fotbollsligor, professionella fotbollsligor.
Premier League.
Den typen av ligor växte fram i Europa. Tänker man sig då delvis som en följd av den här pandemin som var... Så att på ett sätt är vi, enligt de här historikerna, på väg in i ett nytt Roaring Twenties.
Jag känner kul inför det.
Ja. Sportevenemang, konserter, vidlyftigt sex, flott mode.
Ja, och så en liten brasklapp där då. Det kommer inte vara speciellt hälsosamt för de som anser att alla odruckna enheter ska drickas och alla oätna chips i glada vänners lag ska... Alltså, det kommer ju krävas ett visst mått av måttfullhet för att vi ska klara oss igenom detta.
Absolut. Lagom är ofta bra.
Ja.
Förlåt, men det är sant.
Hey, everybody! After corona, I wanna Bali, 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 Bali.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1 till 3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Jag tänker mig, baserat på psykologisk forskning, att vi kommer vara något som jag kallar selektivt äckelmagade på kort till medellång sikt. Kanske till och med på lång sikt.
Mm. Vad är det som kommer att väcka vår äcklade mage?
Ja, vad väcker din äcklade mage? Jag kan ge ett exempel själv. Mm. Jag satt och tittade på den här fantastiska svenska tv-serien Tunna blå linjen, heter
ja.
Den, häromdagen, och såg hur poliserna i den serien gick runt och skakade hand med samhällets olycksbarn ute på gatan. Jättefint, såklart. Men också så reagerade jag...
Bacillproblematiskt.
Vänta nu, liksom. När tvättade de där personerna händerna sist och så. Alltså en stark fysisk reaktion.
Ja, just det.
Och då tänkte jag på det här att äckel, den grundkänslan, har en väldigt, väldigt impact på minne.
Okej.
Vi har ju pratat tidigare om hur saker som väcker vår rädsla, de minnena kodas in hårt. Och syftet med det är ju då att vi ska bli uppmärksamma på och undvika liknande typer
just
av hot.
Det är liksom en förfining
framöver
av våra färdigheter.
Att ja. Så att det har en funktion. Men äckel ännu mer så.
Intressant.
Precis, jag hade för mig att det var så och gick in och läste på i forskningslitteraturen. Och ja, det är så. En studie som heter Evidence for the Differential Salience of Disgust and Fear in Episodic Memory, om någon vill gå in och läsa den själv. Där man testade... Folk fick titta på bilder. De fick ingen instruktion innan. Neutrala bilder, läskiga bilder, äckliga bilder. Vad kan ha varit på de här? Lina, dra till med något.
Här sitter någon och äter snorkråka.
Äcklig bild, ja. Läskig bild.
Monster.
Monster, neutral bild.
Blomma.
Ja. Så att, titta på bilder av den typen. Och sen så, de fick ingen instruktion, som sagt. Och sen så efteråt följde man upp liksom alldeles efteråt, 45 minuter senare och så vidare. Och som väntat då så mindes man de här rädslobilderna bättre än neutrala bilder. Men man mindes äckelbilderna ännu mer.
Åh, vad intressant.
Och den här effekten förstärktes, skillnaden liksom förstärktes ju längre man kom ifrån visningstillfället. Och det är ju bara att gå till sig själv. När jag var 15 så gick jag och min Ted hem till min mormors då tomma lägenhet. Hon var bortrest. Och där satt vi och drack...
Alltså jag och min Ted?
Jag och min kompis Ted. Och så satt vi och drack tequila där. Och det slutade förutsägbart som för många andra som har vandrat den vägen med att man kräktes och så. Och jag kan inte ens typ se salt och citron i kombination.
Hur har du klarat handspriten? För den, vissa av dem smakar och luktar, eller smakar, luktar tequila.
Är det så? Ja. Jag har inte så otroligt bra luktsinne, så det har inte drabbat mig så hårt. Men så starkt är det att nu faktiskt x antal decennier senare så... kan jag inte typ titta på salt och citron. Nej. Och det är ju den här grejen då. Ja. Att kroppen är så här, det här är mycket, mycket dåligt för dig. Nu ska du minnas att hålla dig undan ifrån det här. Och den här äckelmekanismen har ju också, så att säga, triggats då lite grann under coronan.
Alltså det har varit ett år stenhård bearbetning. Precis. Håll dig undan någon som nyser, håll dig undan hälsningar, nudda inte folk.
Visst.
Var inte inom folks de här bilderna av liksom hur andedräkt färdas från mig till dig, sånt som man annars kan förtränga att det faktiskt gör.
Ja.
Att och se det som så här, små, små prickar.
Precis, och jag tänker mig att vissa såna här liksom äckeltriggers, alltså det är olika hos olika personer. För mig var det, den här scenen i det här tv-programmet, var tillräckligt för att liksom trigga en sån äckelreaktion hos mig. Och då tänker jag att handskakningarna kanske ligger lite risigt till, eller de kanske kommer att bli lite ovanligare. Annars är det en trevlig grej, kan jag tycka.
Jag har två reflektioner. Jag brukar säga som en av mina härliga egenskaper att jag har liksom ingen äckelmage alls.
Nej.
Alltså är det en god godis som ligger på golvet, eventuellt ser den slickad på ut. Och man bara, mums, en god godis är en god godis.
Den ska in i ansiktet.
Den ska in. Och jag har liksom, jag är i stort sett aldrig magsjuk för att magen är den största basillhärden som finns redan. Men har under corona verkligen primat att plötsligt reagera på såna här saker. Så nu när jag skulle hit till inspelningen så kände jag att jag skulle köpa mysiga croissanger till oss. Som var på en sån här vägg inne på stor matkedja med liksom massa små olika byttor med liksom vinerbröd och croissanger och allt det. Så står en gammal gullig farbror där framför och väljer. Ska han ta ett vinerbröd, ska han ta en croissant, ska han ta en fralla? Och står nära. Och jag bara, det blir inga croissanger. Och det var för mig, jag tyckte det var så jävla jobbigt. För att då är det så här, det han bär på och är äckligt. Och det bör jag hålla mig undan. Och det för mig var helt så här främmande. Alltså annars hade jag typ, jag hade gladeligen delat croissant och gossat med honom. Men,
ja.
Men nu så bara såg jag honom som en... Men som får säga samhällsfara.
Mm.
Naturligtvis jag som är den som lever mycket mer i riskzonen än vad han gör. Och det tyckte jag, för mig kändes det så jävla sopigt.
Ja.
Alltså det här vill inte jag. Jag vill inte gå och titta på en annan människas eventuella andedräkt 30 cm från en croissant och tycka att det är äckligt. För den kommer inte att döda mig.
Nej, och på samma sätt kände jag mig lite oskön när jag reagerade på det här sättet när jag tittade på den här tv-serien. Verkligen. Men bara väl medveten då om hur starkt minnet kodar in de här äckelprylarna, så tänker jag mig att det här är en grej som skulle kunna faktiskt hänga med längre än mycket annat.
On a positive note, jag var inne på det här nya forumet, plattformen, vad ska jag säga, som heter Clubhouse. Jag vet inte hur länge till vi ska prata om det som nytt, men nytt för kanske den stora allmänheten. Och hamnade i ett samtal som inte hade något tema, utan det var folk satt och bubblade. Och det var hon Seina från Seinas Kitchen där. Matlagare, muslimsk, underbar, alltså sån här som bara, åh vad härlig hon var. Och då, precis när jag dök in, så berättade hon hur det alltid för henne, innan corona, uppstod det som vi, du och jag, tycker det är ett problem med pandemin. När man ska hälsa på någon, bara, hur fan gör jag? Ska handen dunka på axeln, nicka, backa? Så hela den här hälsningsprocessen har blivit ett så här osäkert moment för oss. Något som vi tycker skapar lite, så här, det är lite bökigt och skämmigt. Och hon beskrev att så var hela hennes liv i Sverige innan corona. Så fort någon skulle hälsa så var det så här, den här kvinnan med slöja, tar hon i hand, tar hon inte i hand, borde jag göra så här, borde jag inte göra så här. Och folk som demonstrativt som körde näven i mellangärdet på en, alltså hälsningsnäven, för att visa att här tar vi i hand och så är det med det. Och andra som liksom försynt försökte sig på någon liten bugning eller handen på hjärtat och så där. Så hon sa att så här, det vi nu genomlider, så var det för henne förut. Nu har det plötsligt blivit en frizon för det, för nu går alla runt och säger att hon behöver inte oroa sig för om någon ska...
Och jag förvirrade.
Ja, men exakt. För mig var det ännu en sån där nyttig perspektivförskjutning där man bara, just det, andras liv kan se annorlunda ut.
En sån där äckelgrej som försvann efter spanska sjukan, läste jag i någon av de här artiklarna, var spottunnor som tydligen var standard på liksom restauranger, barer. Så
samlat
otroligt äckligt. Ja, ska du spotta den här tunnan?
tillsammans med andra spott. Tycker du att det är så himla äckligt? Ja, det tycker du verkligen.
Ja, alltså idén om en liksom samlad tunna så där det liksom skvalpar runt en stor mängd saliv. Ja, det ska vara gräsligt faktiskt.
Det är liksom jäckarens fantasi att fundera på vad kommer någon gång att tvinga någon att bada i det där eller dricka?
Hur som helst.
Ja, det slutar man med.
Det slutar man med för att man började tycka att det var äckligt. Mm. Alltså det kopplades till smittspridning på goda grunder och folk började tycka att det var äckligt. Mm. Och så togs det bort.
Vilka tror vi då är de logiska, de mest rimliga grejerna vi, som kommer liksom lite mer frowned upon nu efter corona när det kommer till sånt? Alltså typ det här med nysa rakt ut.
Ja.
Jag kan ha varit en människa som kanske fortfarande är, som nyser rakt ut. Det kommer ju inte att ske mer. Det slutar vi kollektivt med nu. Man nyser i sitt armväck. Till och med minsta dagens barn vet det. Förskolebarn.
Ja. Frågan är om det väcker det så mycket äckel.
Ja, ja, men det är ju,
hos vissa
gör det en attack. I alla fall. Ja. Det är ju, alltså, nu sitter du på bussen och du hör någon hosta eller nysa så det reageras.
Mm. Precis, men reagerar man med ilska eller med äckel? För min tes här handlar om äckel specifikt.
Jag tror att det väcker äckel just tack vare de här bilderna på hur saliv pluttar, alltså fin fördelat spott liksom fördelas och vandrar så långt hela vägen fram till mig.
Mm.
Det som varit skönt är ju ganska tidigt i coronan så slutade man tro på det här att vanliga ytor, alltså om du tar i samma dörrhandtag som jag så är det garanterat smitta. Det slutade man ju tro ganska tidigt. Det är ju skönt för det var ju väldigt jobbigt om vi plötsligt skulle bli så här
kontamineringspersoner.
Ja. Ja.
Mm. Så är det ju för folk med så här kontamineringstvång. Livet blir väldigt väldigt besvärligt alltså för dem.
A new poll for Sky News by YouGov found only 27% of people think life will be much the same as it was before. Well, far more. 59% said it will be significantly different.
Vi hoppar vidare till nästa punkt. Och det är, tänker jag mig, att vi kommer att se att tydliga vinster permanentas. Sånt som har blivit, shit, det, gud vad bra det här var. Hade ingen aning. Sånt som har gett folk den upplevelsen kommer att bli kvar. Och det här baserar jag på det här med förlustaversion och endowment effect. Vad heter det? Besittningsteorin tror jag på svenska.
Just det.
Det vill säga att vi människor kan sitta i vår grotta och vara rätt nöjda med det och missa allt fantastiskt som pågår utanför. Men om vi på något vis tvingas ut i det där fantastiska och upptäcker att wow, det var ju mycket roligare att, att bygga ett hus och plöja en åker.
Just det.
Då kommer vi vara ytterst ovilliga att ge upp det. Förlustaversion är ju det här att vi är mer ovilliga att ge upp. Det har större känslomässig impact för oss att bli av med någonting som vi redan har än det har att vinna någonting som vi inte har. Så att vi blir ledsnare av att förlora 500 kronor än vi blir glada av att vinna 500 kronor.
Just det, och här ser vi då det som kommer göra att alla som har varit på torpet i Västergötland och tyckt att det har varit så otroligt trivsamt att simma i en insjö kanske inte vill överge det för det potentiellt mysiga Italien.
Nej, jag tror att det är många som har upptäckt mycket sådär. Alltså,
och friluftsliv, vildmark, lugn och ro. Jag är en av dem.
Ja, precis. Exakt. Och du har ju pratat om att du tror att du kommer faktiskt ställa om livet på många sätt efter det här på det sättet. Och det är väl ett bra exempel på det. Och jag tänker mig det här självklara som det har varit en del prat om, färre kontor.
Just det.
Jag är med på någon e-postlista med entreprenörer där de helt öppet pratar om att liksom halvera kontorsytan nu och sådär. För att de har nämligen upptäckt att det funkar så bra produktivitetsmässigt med folk som jobbar hemma. Och så färre kontor, mer hemmajobb, för att det är väldigt många som upplever att det är kanon att slippa pendla, slippa stress vid hämtning, lämning och sådana saker. Sen så är det också så att många saknar gemenskap på kontoret, men precis som de flesta prognosmakare är inne på så kommer det att bli någon slags mix mellan hemmajobb, alltså en hybrid mellan kontorsjobb och hemmajobb för de som har den typen av jobb då, såklart.
Jag har läst, sett några såna här varningsflaggor när det kommer till könsfördelning av hemarbete och sånt och att jobba hemma med sin dator. Alltså vem är det som förväntas att också fixa med tvätten, disken och dutteria och så här. Men det blir en annan utmaning.
Ja, det blir en annan utmaning. Precis, jag såg en sån här fruktansvärd statistik på manliga och kvinnliga forskare och hur deras publiceringar påverkats i USA var det specifikt där det har varit homeschooling.
Oj, oj, oj.
Ungarna,
ja, man kan föreställa sig vem av föräldrarna är som per automatik ska torka en bajsad rumpa eller snyta en näsa.
Det
eller
blev ett otroligt slag mot kvinnliga forskare i en tid när de behövs. Oh, otroligt mycket. Ja. Alltså jag menar, det är bara, ska man ju verkligen hålla ögonen på såklart, ja, den typen av grejer.
Om man vill vara optimistisk kan man säga att då kommer vi få nästan liksom kapitalistiska incitament att se till att fördela eller strukturera hemarbetet på ett vettigt sätt så att inte i olika grad inkräktar på personers förmåga att utföra sitt jobb beroende på kön.
Nej, precis. För det är någon slags pardans där med, med liksom arbetsgivare som vill maxa produktiviteten och få ner hyreskostnader. De tycker det är härligt och kommer klamra sig fast vid den vinsten från pandemin. Och sen så folk som jobbar hemma, bara sån grej som jag hört från många, att det har varit så himla avstressande med slippa pendling, hämtning, lämningsstress och så, att det har underlättat livspusslet väldigt mycket.
Och kan barnen gå tillbaka till förskolan så kanske den där lite traditionella, åtminstone vem är caretaker för barn när vi är hemma, kan ändras.
Ja.
Ja. Spännande. Mm.
En grej som jag tänker mig att man har upptäckt med det här liksom digitala är ju att många beskriver att det funkar väldigt bra jobbmässigt. Och som ett alternativ till föreläsningar på universiteten, att det har funkat ganska bra sådär. Och videokonferenser som alternativ till fysiska i arbetet. Det kommer bli färre konferensresor till Oslo. Bra för klimatet.
Bra för klimatet, och även där slänger jag in en liten genusbraskis. Jag åt lunch med en kvinna från en jättestor hotellkedja som berättade för mig att det de ville på sina hotell var att få fler affärsresenärer som var kvinnor, eftersom de var så försvinnande få jämfört med männen. Män plockade gärna så här: jag drar till konferensen i Oslo, jag behövs där, säger de. Så får de en härlig liten paus från kanske familjeliv och allt sånt, och övernattar, bor på hotell och sen åker hem dagen efter. Medan kvinnor försöker lösa det på andra sätt, och om de åker bor antingen hos en kompis eller ser till att ta tisdagtåget hem för att inte belasta familjen.
Oh.
Och också i det där ett vårdande av sociala relationer etc. som så här, säger en del om hur folk idag väljer och som lämnar spännande utvecklingsmöjligheter för framtiden.
Mm. Mm. Det var en positiv
sätt att se på det hela.
Ja. Utvecklingsmöjligheter, härligt. Mm. Och sen så skulle jag vilja liksom avrunda med en huvudspaning kan man säga.
Mm. Låt höra.
Jo, jag tror att det mesta kommer att gå tillbaka till det normala, inom citationstecken.
Mm.
Och det kommer att gå snabbare än vad många tänker sig. Alltså, till att börja med, jag menar, min kompetens är ju inte epidemiologisk och så.
Men just därför kom ju vi fram till tidigare avsnitt, så är din your guess is inte bara lika bra som en sån, utan kanske till och med lite bättre, eftersom du är smart och du tar in flera olika fält i din beräkning.
Ja, kanske, kanske.
Eller hur? Lyssna på det avsnittet om dåliga prognoser så kan ni också.
Men om man lyssnar på dem som vet någonting om det här då, så de säger att restriktioner kan ändå vara kvar ett tag. Alltså, okej, nu finns ett effektivt vaccin, det ska ut till hela befolkningen, men det finns en del risker där, till exempel att viruset muterar och vaccinen ger inte fullgott skydd och sådana saker. Så att den här sociologen och läkaren, Christakis, att han sa, han var så här, ja, men hösten 2022 så kommer nog en hel del saker ha återgått till det normala.
Men du vet inte, hösten 2022?
Nej. Hösten 2021.
Ah, puh.
Så kommer det ha hänt en del, men det kan dröja ända till 2024 innan det är liksom helt borta.
Mm.
Innan det är helt borta. Innan vi kan säga att nu är det liksom 100%. Så att med det här lilla inspelet så vill jag bara säga att det finns lite olika grader av optimism bland de som kan mest om det här. Men min spaning börjar när restriktionerna är borta. När FHM och andra myndigheter säger, nu har ni klartecken att bete er hur ni vill.
En scen jag har längtat efter och som jag kommer kämpa för att vi ska få, ungefär som när liksom krig har tagit slut. Alltså så här, någon tutar i en trumpet och alla springer ut på gatan och kastar gruppsex och heroin på varandra i sina plymer.
Just det.
Och sen sån där liksom folkfest. Och det är möjligt att det, om du nu ska dra ut på det hela i två år av successivt, att det inte är riktigt trumpetsignal som kommer att skapas. Men vi föreställer oss att det finns en sån tid när någon säger att nu då, sätt igång, lev som vanligt.
Ja.
Och då tror du att det kommer gå snabbt?
Då tror jag att det kommer gå snabbt, och det baserar jag på den här den psykologiska kunskapen om hur mycket vanedjur vi är. Din kille Alex pratade här en dag i någon sammanhang om hur han fortfarande har en sån här stark kram reflex.
Jag med.
Att han träffar någon och liksom får hindra sig själv när armarna sträcks fram. Och du har beskrivit samma sak. Sådär. Det trots att vi nu snart ett år har levt i en stark norm om att inte kramas.
Just det.
Så att det här bara visar hur otroligt djupt rotade våra gamla beteendemönster är. Mm. Det är så här inlärning funkar, att vi lär oss någonting, att när jag träffar en person så ska jag krama den.
Mm.
Och kunskap som vi redan har, vi avlär oss inte den, utan den finns kvar.
Mm.
Det som händer istället är att vi liksom lägger på ett till kunskapslager.
Mm.
Nej, just det. Jag ska inte kramas.
Mm.
Är du med?
Just det.
Så många av våra beteenden sker ju på autopilot. Över hälften av alla grejer vi gör en vanlig dag. Sådär.
Ja.
Och där ligger de här vanorna och bara liksom puttrar under ytan. Vi har någon svag ny koppling, en svag ny norm. Man ska inte kramas när man träffar någon person.
Ja, men grundinlärningen är den som är riktig jävla intuitionsbunden.
Exakt. Och det är så lätt att glida tillbaka i gamla mönster när man får chansen. Och det här är väl känt från psykologisk behandling. Alltså till exempel om jag behandlar en hundfobiker som en gång har lärt sig att hundar är farliga. Felaktigt då kanske. Den kopplingen finns kvar. Sen trumfas den med nyinlärning som säger att hundar är okej. Men det är mycket välkänt och att det är mycket lättare för en tidigare hundfobiker att trilla tillbaka i hundfobi.
Nej men gud vad spännande. För annars vill man gärna se det som att vi plockade bort den där saken från dig.
Vi avlär oss ingenting. Så att det är en sån grej som inte är så himla känd. Som jag tyckte kunde vara intressant att ta upp. För att folk pratar om så här, hur otroligt fundamentalt vi kommer att förändras efter den här pandemin. Jag säger nej, jag tror inte det.
Nej.
Jag tror att med de undantag vi har tagit upp idag så tror jag att vi kommer att snabbt som ögat så fort vi får chansen, när det nu blir, gå tillbaka i det gamla.
Du, om du kollar på mig när jag ler, ser du att den här tanden är liksom lite vinklad? Den som är bredvid framtänderna.
Jag ser det.
Jag hade tandställning i jättemånga år, sån här räls. Och sen när man tog bort den och jag tänkte att nu kommer jag äntligen bli fin, så satte de en stålpinne på insidan av tandraden, så de satte fast med kluttar. Det här kommer att knytas ihop med det vi just pratade om, bara så ni vet. En ståltråd med kluttar som satt fast vid varje tand som jag skulle ha i, jag tror att det var 5 år.
Mm. Kluttar är säkert termen tandläkare använder.
Exakt så. Ja. Den här ska du ha, Lina, i 5 år, för annars går tänderna tillbaka, sa de. Jag bara, va? Vadå? Vi har ju liksom i flera års tid flyttat tänderna med den här tandställningen. Vadå att de skulle gå tillbaka till något form av ursprungstillstånd? Var knäppt, tänkte jag. Hade min lilla ståltråd på baksidan tills jag någon gång är ute och äter min godaste godis refresher. Kletig och härlig, tjock och smetig, och så tuggar jag och så bara känner jag hur en av de här pluttarna lossnar lite på en tand. Och det här vi pratade kanske 2,5 år efter tandställningen. Där kommer tandläkaren bli arg på. Men tur att jag ska dit bara om kanske 5 dagar. För jag hade en tandläkartid bokad. Kommer 5 dagar senare till min tandläkare som konstaterar att den lilla tand som är fäst vid den lilla klutten har vridit sig på 5 dagar. Alltså flera år efter att liksom, rälsen är borta. Den har suttit fastkilad med den här stålet. Så snabbt gick det för den här tanden att vända sig.
Precis. Och det där är
tillbaka
en,
till ursprunget.
En perfekt analogi för hur beteenden fungerar, kan man säga. Om man inte aktivt underhåller de nya, liksom bestämmer sig för att inte kramas, jag ska inte kramas, så kommer man att börja kramas när man får chansen.
Det var typ inte så hoppfullt. Eller lite kämpigt liksom.
Ja, alltså lite både och. Alltså det visar också på någon slags, vad ska man säga, motståndskraft, sån här resilience hos oss.
Ja, sant. Plus att så här, vill du göra den nya grejen så är det klart du ska göra den. Du kan inte bara slänga ur en kram och säga att nu är jag en krammänniska, utan kramas då. Det är en aktiv handling. Vill du vara en krammänniska så gäller det att fortsätta bete dig så.
Ja, och det vill man ju vara. Det här är mina spaningar om livet efter pandemin.
Gud vad spännande.
Har du något att tillägga?
Ja, jag vill prata om saker jag tror vi har lärt oss värdera. Och som jag hoppas att vi har lärt oss så pass att vi kommer uppskatta dem mer. Och kanske rent av gå till valurnorna med detta i sikte. Jag tänker till exempel de som inte, som du och jag, har kunnat jobba hemma och ha hemmakontor.
Mm.
De vars dagliga liv utgör den här infrastrukturen som får oss alla andra att ha liv som fungerar.
Mm.
De som tar hand om våra barn på förskolan, de som är lärare till våra barn oavsett om de jobbar hemma eller inte. Vårdpersonalen som har, från det att de inte har vetat vad fan det är för jävla sjukdom vi har att göra med,
till fått corona själv och ändå kämpat vidare.
Ja.
Deras värde, busschaufförernas värde, hela den här jävla infrastrukturen som man på något vis... Jag har bara tagit för givet. När bussen kommer, det är någon som kör, hej tack, och så känner jag mig duktig om jag liksom tittar på den här personen i ögonen. Och nu plötsligt bara, här är en person som med risk för sitt liv körde den här jävla bussen för att jag var för lat för att gå under en pandemi. Här ser jag potentiella omprioriteringar.
Jag tror och hoppas att vi kommer att uppvärdera dem. Jag hoppas att och tror att vi kommer att satsa mer på äldre vård, äldreboenden och så.
Och får jag säga en sak som kanske låter lite okänslig. Det vi har lärt oss av den här pandemin är att vi var inte så bra rustade. Något land, någonstans. Men den dagen kommer när det här är över. Och då kanske vi ska skatta oss otroligt jädra glada att det var just den här pandemin som slog ut hela världen. För alltså, det finns grader i helvete och... Klart som fan att jag inte vill att någon ska ha förlorat sin mamma eller pappa eller mormor eller morfar eller någon älskad. Naturligtvis inte. Men föreställ dig ett corona som framförallt dödade barn. Eller som var smittsamt på ett sätt som inte kunde hjälpas med ansiktsmasker etc. Nu har vi fått en riktig jävla lärpeng på global nivå. Vi har förstått vilka bitar som behöver vara på plats och hur mycket vi faktiskt behöver varandra. Och förhoppningsvis... Om historikerna får rätt och det här händer igen om 100 år eller 60 år så vet vi lite mer vad vi har att göra med och vi kommer vara lite bättre på att anpassa oss.
Precis, det här var ju dina avslutande ord med det anknöt till något som den här Nikolas Christakis, Yale-läkaren, sa. Att på ett sätt så är det tur att vi drabbades av just covid-19. Mm. Vi kunde ha stått inför en ny digerdöd eller en sjukdom som dödar var tredje smittad. Mm. Det finns ingen särskild anledning till att covid-19 inte är mycket dödligare än det är.
Alltså det, och tänk dig, bara nu, så folk började liksom egoistiskt bunkra upp munskydd, toapapper och allt. Alltså folk tappade sin vett och sans, framförallt i början här av corona, för liksom... värna det sina framför andra. Och så skakade vi på huvudet och tyckte att det var omoraliskt. Men så här, tänk så hade det varit dina barns liv som stod på spel. Hade du varit lika mån om moralen då? Eller hade du liksom tänkt ännu lite mer på gränsen? Sådana saker har jag tänkt på och någonstans ändå varit tacksam att just av alla jävla pandemier så blev det denna. Då Björn, vill jag tacka dig för dina spaningar och jag kommer se fram emot en kramande, vidlyftigt sexfylld, upprymd, social, fotbollsarenefylld framtid.
The Roaring Twenties.
The Roaring Twenties, välkomna tillbaka. Tack säger jag, Lina Thomsgård. Björn Hedensjö heter min samtalspartner och producerat detta har Klara Wallin gjort och klippte har Peter Malmqvist gjort. Vi har spelat in vårt avsnitt hos Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.